Allt är tillåtet i krig och skolpolitik. För en normalt funtad vuxen ser nog mitt klassrum ut som vilket som helst. Alla de vanliga attributen finns där. En svart tavla, en kateder, bänkrader med plats för 30 elever och diverse uppsatta bilder på svensk flora och fauna. Vissa skulle nog gå så långt som att säga att det ser mysigt ut, rent av idylliskt. Och jag misstänker starkt att många förstagångsbesökare som bevittnar denna scen får en varm känsla i bröstet. Att de ens glömmer allt vad medelmåttiga PISA-resultat och utbildningskris heter och låter nostalgin och drömmarna om vad skolan borde vara strömma in i deras hjärtan. Kanske känner de att här har vi det äntligen. En plats där våra barn kan mötas under respektfulla former och med utgångspunkt i sin nyfikenhet på världen få lära sig det de behöver för att kunna skapa sig ett lyckligt liv. En plats där deras drömmar kan få fäste och gro. Fast i så fall är de dumma i huvudet. För mitt klassrum är ingen idyll. Mitt klassrum är en krigszon. Detta är i och för sig långt ifrån ovanligt. Och ingen som följt den svenska skolutvecklingen borde vara det minsta förvånad över att så faktiskt är fallet. Detta är trots allt vad som brukar hända när man krossar en auktoritet utan att ersätta den med någonting annat. En gång i tiden fungerade ju vår skola som en klassisk diktatur, där läraren var allsmäktig och styrde med järnhand. Likt Saddams Irak var det varken perfekt eller rättvist. Men det rådde ordning och alla kände till konsekvenserna för den som bröt mot regimens regler. Sedan störtade man diktatorn i hopp om att uppnå demokrati. Men utöver abstrakta begrepp som jämlikhet och frihet lämnades ingenting i dess ställe. Resultatet blev ett anarkistiskt kaos och ett forum i vilket världsfrånvända ideologer kunde projicera sina önskedrömmar om hur livet borde vara på våra barn. Och ur detta kaos, eller fritt elevcentrerat lärande, som man kallade på lärarhögskolan, växte en ny maktstruktur fram. En där, som alltid i krigszoner, de starkaste och mest hänsynslösa tog makten. De som var bäst på att härska och söndra. Precis som i Irak är det ingen som riktigt vet vad man ska göra för att skapa ordning igen. Men det finns tusen och åter tusen utomstående experter som mer än gärna uttalar sig om saken. Få av dessa har visserligen själva satt sin fot i en krigszon. Men det hindrar dem inte från att med stor bestämdhet förklara hur problemen ska lösas. Vissa vill återinföra diktatur och hårda straff. Andra gör slagfälten mer normkritiska. Men oavsett angreppssätt är det få tyckare som själva är villiga att hugga i. Det är därför jag är här. Jag och de andra FN-soldaterna. Vi som år ut och år in arbetar med att försöka mäkla fred. Men det är en hopplös uppgift. För trots alla goda intentioner räcker bara välvilja och omtanke så långt. Det har jag fått lära mig den hårda vägen. Att allt är tillåtet i krig och skolpolitik. För mig kom vändpunkten en helt vanlig vecka. Jag stod längst fram i klassrummet och inväntade lektionens början. Framför mig befann sig mina elever. 34 klassare. Där fanns alla sorter. Plugghästarna som satt i sina bänkar med nedslagen blick. De tjattrande småtjejerna som avhandlade dagens skvaller. Bokstavsbarnen som då och då skuttade upp från sina stolar. Och de bortskämda killarna som trodde att de ägde världen. Meningen var att första halvtimmen skulle bestå av tyst läsning, för att därmed börja skoldagen på ett mjukt och behagligt sätt. En pedagogisk tanke som, likt de flesta andra, fungerar betydligt bättre i teorin än i verkligheten. Okej, säger jag. Då tar vi och lägger undan mobilerna så att vi kan koncentrera oss på läsningen. Reaktionerna är av varierad natur. Vissa av barnen lägger bort telefonerna medan andra, som Erik, fortsätter att glo på skärmen. Jo, fortsätter jag. Då tycker jag att vi går och hämtar våra läseböcker. Det har kommit in en hel del spännande historier från skolbiblioteket som jag tror att ni ska tycka om. Några av dem hämtar en bok. Andra tar upp en ur bänken och börjar läsa. Men inte Erik och inte hans två bänkgrannar.